Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. O Fader vår, barmhärtig, god, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod som rena kan oss alla. Låt komma, Gud, till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. I denna söndags evangelietext så fick vi höra hur det gick till när Johannes döparen föddes. Den här dagens predikotext handlar om bebådelsen av denna underbara händelse. Och predikotexten är hämtad ifrån Lukas evangeliets första kapitel från den femte versen i Jesu namn. På den tiden då Herodes var kung i Judén fanns det i Abias prästavdelning en präst som hette Zakarias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. Men de hade inga barn, eftersom Elisabet var ofruktsam och båda var till åren. En gång när turen kom till Zakarias avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan rökelseoffret bars fram. Då visade sig för honom en Herrens ängel som stod till höger om rökelsealtaret. Zakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan kom över honom. Men ängeln sa till honom: "Frukta inte, Zakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Du ska få fröjda dig och jubla, och många kommer att glädja sig över hans födelse, ty han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka, och redan i moderslivet ska han bli uppfylld av den helige ande. Och många av Israels barn ska han omvända till Herren, deras Gud. Han ska gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag, och så skaffa åt Herren ett folk som är berett." Då sa Zakarias till ängeln: "Hur ska jag kunna vara säker på detta? Jag är själv gammal och min hustru är till åren." Ängeln svarade honom: "Jag är Gabriel och står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glada budskap. Och se, du ska bli stum och inte kunna tala förrän den dag detta sker, därför att du inte trodde mina ord, som ska gå i uppfyllelse när tiden är inne." Folket stod och väntade på Zakarias, och de förundrade sig över att han dröjde så länge inne i templet. När han sen kom ut kunde han inte tala till dem, och de förstod att han hade sett en syn i templet. Han gjorde tecken åt dem och förblev stum. Och när dagarna för hans tjänstgöring var slut begav han sig hem. Någon tid därefter blev hans hustru Elisabet havande, och hon visade sig inte öppet under 5 månader. Hon tänkte: detta har Herren gjort med mig när han såg till mig och tog bort min skam bland människor. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Det gamla prästparet Zacharias och Elisabet hade länge gått barnlösa. De var fromma och hade levt ett rättfärdigt liv. Ändå hade de inte fått några barn som kunde föra släktens namn vidare. Och det här ansågs vara en stor skam i det dåtida samhället och antogs bero på synder som hade vredgat Herren. I Gamla testamentet ansågs det vara en särskild olycka att familjens namn blev utplånat i nästa släktled. Och omvänt ansågs det vara en stor lycka att få avkomlingar, en Herrens gåva, och livsfrukten betraktades som en lön. Saltaren 127, vers 3. Nu var de båda till åren och de var egentligen alldeles för gamla för att få barn. Något som de önskat och bett om under många år. Men när Zacharias nu stod inför Herren i Jerusalems tempel uppenbarade sig ängeln Gabriel för honom och sa: frukta inte, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes. Gabriel sa alltså också åt Zacharias vilket namn han skulle ge sin son. Han skulle heta Johannes. Och det namnet har ju en alldeles särskild innebörd. Det betyder: Herren har förbarmat sig. Eller: Herren är nådig. Och det här namnet som gavs åt pojken väckte ju, som vi hörde i evangelietexten, senare förundran bland människorna. Eftersom de alla hade trott att pojken skulle bli uppkallad efter sin far och få namnet Zacharias. Men Johannes skulle alltså det gamla fromma prästparets barn heta. Att Zacharias och Elisabet fick en son när de egentligen var för gamla visade att Herren hade förbarmat sig över dem. Han räddade dem från deras barnlöshet och den vanära som det medförde i det dåtida samhället. Men den här sonens födelse visade samtidigt att Gud var nådig gentemot sitt folk Israel. För under 400 år hade det profetiska ordet varit tyst. Inte sedan Malaki på 400-talet före Kristus hade Gud talat till sitt folk. Och då hade han sagt: se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och denne budbärare kallades bildlikt profeten Elia. Ungefär på samma sätt som Jesus kallades David. Eftersom denne profet som skulle komma, hans uppgift skulle vara att liksom Elia vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Johannes, som kom att kallas döparen, blev denne utlovade profet som banade väg för Herren. Men vad innebär egentligen detta sista uttryck, som ju också upprepas i Gabriels ord till Zakarias? Johannes skulle gå framför Herren, Israels Gud, för att vända fädernas hjärtan till barnen. Likt Elia, som var så uppfylld av tanken på att folkets hjärtan skulle omvändas, och som faktiskt fick se allt folket falla ner på sina ansikten därefter undret på berget Karmel och säga: det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Ja, liksom Elias uppdrag bestod i det, så skulle Johannes uppdrag vara att föra samman det oeniga och till stora delar avfallna folket till trons enhet i den helige andes gemenskap. Israels barn, både fäder och deras barn, skulle tillsammans vända åter till de gudfruktiga patriarkernas tro. Tillsammans dyrka Abrahams, Isaks och Jakobs Gud igen. Och därmed inte drabbas av dom och straff när Herren kommer och slår landet med till spillogivning. Genom Johannes förkunnelse så skulle fäder och barn få ett rättfärdigt sinnelag och bli ett åt Herren berett folk. I den mån som det här blev verklighet, så berodde det på den kraftfulla predikan i Elias ande och kraft, lag och evangelium, som Johannes bar fram. Men i den mån Israels fäder och söner inte vände om till Herren, eller där deras hjärtan blev oeniga, så att i en och samma familj splittring blev följden av Guds ords förkunnelse, 3-2 och 2-3, far mot son och son mot far och så vidare, ja, då var det inte till följd av någon brist hos evangeliet, utan människornas eget fel och djävulens. Folket hade verkligen inte förtjänat att få vara Herrens folk. De hade varit avfälliga och trolösa. Trots detta fick de nu genom Johannes döparens framträdande en ny kallelse, kraftfullare än alla andra tidigare. Herren hade verkligen förbarmat sig. Han hade visat sig nådig. Hela Johannes person vittnade om detta, både genom sitt namn, Johannes, Herren har förbarmat sig, och genom sin predikan visade han att Herren inte övergett sitt folk, trots att de hade förtjänat det i allra högsta grad. Inte på grund av folkets egen förtjänst, utan på grund av Herrens blotta nåd fick de, om de nu så bara ville, vända åter till Herren, deras fäders Gud. Tyvärr var det ändå så att fastän frälsningen från Herrens sida står färdig och klar, så är det ingen som vill ta emot den. Den eviga frälsningen är nämligen en otroligt ringaktad gåva, fastän den är värd mer än allt annat i himmelen och på jorden. Frälsningen Frälsningens gåva har varit fullbordad allt sedan Golgata, men erbjudits redan från begynnelsen i kraft av lammet som är slaktat från världens grundläggning. I Guds eviga frälsningsrådslut var det nämligen bestämt att Guds son i tidens fullbordan skulle bli människa och offras en gång för alla. Därför blev de som frälstes under gamla förbundets tid frälsta på grund utav den eviga frälsning som skulle fullbordas och uppenbaras i framtiden. Och de som blir saliga under nya förbundets tid, den tid som vi lever i, blir saliga på grund av den eviga frälsning som redan har fullbordats och uppenbarats. Anledningen till att ingen vill ta emot frälsningen, det är att människor i allmänhet inte tror sig behöva någon frälsning. Johannes ville därför ge sina åhörare ett styng i deras hjärtan. Han talade om för dem hur det verkligen förhöll sig. Fariseerna och saddukeerna trodde sig vara ättlingar till trons fader Abraham, och att de hade det väl ställt med Gud genom sin judiska härkomst. Men Johannes sa: tro inte att ni kan säga till er själva, vi har Abraham som fader. De trodde att de var Guds barn och därför trygga och säkra. Men Johannes sa: ni huggorms yngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Det var den gamle ormen, som kallas djävul och Satan, han som bedrar hela världen, som bedrog de första människorna i Edens lustgård, och som nu också hade bedragit de flesta av Johannes döparens samtida. Johannes slängde dem därför den bistra sanningen i ansiktet, att de var Satans yngel, Satans barn. Lika skoningslös hade Jesus en gång varit mot dem han talade med i ett stridssamtal, människor som också trodde sig vara Guds barn. Ni har djävulen till er fader, sa Jesus. På samma sätt är det också idag inom de olika kyrkosamfunden. Det finns de som står med i församlingens medlemsmatrikel, men som inte är troende Guds barn. Det hjälper inte att vara medlem i den mest renläriga församling om man inte tror på Jesus som sin frälsare. Lika falsk trygghetsgrund som judarnas etniska härkomst var den gången på Johannes döparens tid, är det att idag vara formell medlem i en kyrka eller församling om man inte tror sig vara förtappad i sig själv och frälst i Jesus Kristus. Här hjälper ju vare sig medlemskap eller tillhörighet i en kristen familj. Bara Jesus hjälper. Han måste vara den som är allt och först för en. Inte trodde fariseerna och saddukeerna att de svävade i någon fara. De var ju ansedda ledare i Israel. Den allmänna uppfattningen bland folket var också att om några hade lyckats att uppfylla Guds krav på rättfärdighet, åtminstone när Gud dömde efter sin mildhetsmått, som han ju förväntades göra, ja, så var det just fariseerna. Men Johannes sa om domen: redan är yxan satt till roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Det innebär i klartext att varje gren som inte är inympad i den sanna vinstocken Jesus Kristus, så som en död gren, kastas i helvetet. Att träda fram inför Gud på domens dag i sin skamliga nakenhet, utan Jesu rättfärdighet som dräkt, ja, det är att så som en vidrig huggorm möta den helige. Det slutar med att man kastas i den eviga elden tillsammans med djävulen, den store draken och gamle ormen. Utanför Kristus är nämligen alla människor, inklusive vi själva, den tidens fariseer och nutidens hedningar, kristendomsförnekare och namnkristna, som vidriga huggormar i Herrens ögon. För han ser till hjärtats ondska, dess hemliga begär och synder, och den dagen ska allt blottas och uppenbaras. Då är det enda hoppet att vara iklädd Kristus och hans rättfärdighet. De som drabbades av Johannes döparens förkunnelse reagerade på olika sätt. Som alltid när Guds ord förkunnas delade människorna snabbt upp sig i två läger. De som tog emot ordet till dom och frälsning, och de som förkastade det sköt det ifrån sig. I Lukas 7, vers 29 och 30 läser vi: och allt folket som lyssnade, också publikanerna, gav Gud rätt och döptes med Johannes dop. Men fariseerna och de laglärda förkastade Guds plan för dem och lät inte döpa sig av honom. Guds plan för alla människor är att de ska bli frälsta. Men stolta fariseer genom alla tider, inom och utom kristenheten, förkastar Guds plan för dem och väljer sitt eget fördärv. Men några kommer till Jesus. I varje tid är det alltid några som svarar ja till Guds kallelse. De söker sig till den Herre som Johannes döparen förkunnade. Dessa människor lyssnar till både lag och evangelium, Guds ord till dom över dem själva och till frälsning genom Jesus. Deras allra största lycka, det är att genom dopet och tron vara frälsta Guds barn. Liksom allt folket den gången döptes med Johannes dop, som ju var ett dop till syndernas förlåtelse, betraktar alla Guds barn syndernas förlåtelse som den allra dyrbaraste skatt. Och även det dyrbara ordet om syndernas förlåtelse fick Johannes döparen bära fram. Där han en dag stod på stranden av Jordan och döpte, kom Jesus dit. Johannes sa då inför allt folket: se Guds lamm som tar bort världens synd. Och det här sa han återigen dagen därpå, då han såg Jesus komma gående. Se Guds lamm. Gamla förbundets lag visade gång på gång hur synden måste skaffas bort genom att ett oskyldigt ställföreträdande offer bärs fram. Och i Hebreerbrevet läser vi: utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Enligt Mose lag så skulle syndaren som ville bli försonad med Gud pressa sin hand på djurets huvud, och sen kunde han bli försonad med Gud genom att djuret dödades som ett syndoffer. Miljoner offerdjur hade på det här sättet framburits under de långa seklernas väntan på frälsningens dag. Men nu, i Johannes döparens samtid, hade det slutliga offret framburits, eller framträtt. Guds lam, han som på en enda dag skulle utplåna hela världens syndaskuld. De gamla testamentliga offren var ju bara framåtfallande skuggbilder som visade på det evigt giltiga offer som skulle frambäras. Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i dess verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs fullkomna. Men nu har Kristus kommit som överste präst och en gång för alla gått in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vunnit en evig återlösning. Och det är det här offret Johannes döparen vill att vi ska fästa våra ögon på, då han säger till oss alla: se Guds lamm som tar bort världens synd. Och får vi genom Johannes evangelieförkunnelse syn på detta, ja, då är vi befriade äntligen från djävulens dödliga ormgift och frälsta till evigt liv. Precis som Jesus själv säger: liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Ja, Johannes visar oss verkligen att Herren har förbarmat sig, att han är nådig. Amen. Låt oss be. Herre Gud, himmelske Fader, du har genom den helige Johannes döparen till tröst för oss alla låtit betyga att Jesus Kristus är det oskyldiga lammet som skulle bära hela världens synder, och i vilken alla troende ska få det eviga livet. Vi ber dig att du ville upplysa oss genom din helige ande, så att vi alltid finner tröst och glädje i detta vittnesbörd om vår frälsare Jesus Kristus, stadigt håller fast vid den rätta tron och till slut med Johannes döparen och alla troende får den eviga saligheten. Genom samme din son Jesus Kristus. Amen.